Podplay.
Då ska ni känna er varmt välkomna till NHL Puls med Moa Adam Johansson och Viaplays Jonathan Lindqvist. Den första slutspelsrundan är avklarad. Hög intressanta matcher väntar nu i nästa steg. Så vi har hur mycket som helst att avhandla den här veckan. Men först vill jag börja med att toucha vid VM. Där du befinner dig, Jonta. Jag ansluter först till Finlands match. Men jag vill veta hur nöjd du är över din resrutt till Helsingfors, eftersom jag snart ska sätta mig på samma båt och tåg här.
Ja, nej, men jag tog färjan över. Dock ska jag klargöra det här, morgonfärjan. Alla tror att jag skulle ramla in här dunderbakis. Men du, ska
vilka
du åka
är
senare,
alla för? Undrar jag.
Ja, men det är många folk på stan stannar med. Hur kan du stå upp? Du åker färjan.
Folk på stan, det blir inte mer vakt än så.
Nej. Men det var väldigt trevligt. Tåget också bra, kanontåg här i Helsingfors. Så att jag är väldigt nöjd. Det är lite som den här låten, tåg, båt, bil, som en Sverigetrotter. Ja, du vet, den gamla. Den var ju populär för en 10 år sedan, kom du ihåg den?
Ja, alltså jag är ju född på 90-talet. Jag minns det, jag är inte så ung som du tror.
Jag tänker att du var ett barn då, att du bara liksom får lyssna på Arne Alligator och sånt. 10 år.
Du tror att du sitter och poddar med en 14-åring nu.
Ja, jag försöker ju bli lite, så att säga, down with the kids.
Okay. Men du kan rekommendera den rutten i alla fall för alla svenska supportrar som funderar på, undrar om jag ska ta färjan från Umeå till Vasa och sen tåget ner till Sveriges matcher som spelas i Tammerfors.
Absolut. Ja, alltså, jag menar, ska man till Tammerfors så är det ju ännu närmare. Då är det man, jag tror, under 2 timmar med tåg från Vasa.
Ja, 2 timmar och 11 minuter där för mig. Att
alla svenska supportrar, det är inte, alla svenska supportrar bor ju liksom inte rimligt nära Umeå, men om man gör det, då är det väldigt trevligt.
Jättebra. Du, VM är ju fortfarande i sin linda, det har ju inte spelat så många matcher. Men jag har noterat en sak som jag inte gillar faktiskt. Okay. Du vet ju hur mycket jag uppskattar den vita Nike-hjälmen på 90-talet med den här lilla, lilla svarta Nike-loggan längst fram. Som Sergej Fedorov. Jag ser ju Sergej Fedorov i den utan visir också, ska tilläggas.
Alltså, jag får bara bryta det här, för att jag satt häromdagen och tänkte på det här. Att
vill du bryta podden?
Ja, exakt. Nej, men Sergej Fedorov, den här All-Star-giffen, vet du vilka jag menar om? Han vänder sig om.
Ja,
det är det sexigaste ögonblicket i hockeyhistorien.
Ja, vi har pratat om det här under i NHL-kvarten. Minns du det programmet vi hade på Expressen?
Ja, det är sjukt att du minns det. För många brukar inte komma ihåg saker som hände innan 5 års ålder.
Ja, men vi pratade i alla fall om Fedorov-giffen där. Att man tittar på den titt som tätt på Twitter.
Ja, och bara det är ju helt sjukt. Jag har aldrig sett så mycket sug i en blick någonsin. Nej.
Men du vet ju, den vita hjälmen som han ofta bar under 90-talet där i Detroit. Ser du den framför dig?
Ja, absolut.
Ja, det är ju en av de snyggaste hjälmarna, tycker jag, i hockeyhistorien. Men jag vet inte vad Nike har gjort på USAs hjälmar. Har du sett hur fet Nike-loggan är?
Nej, jag har inte tänkt på det. Däremot så satt vi på frukosten i morse och diskuterade huruvida jag frågade en kollega om han fortfarande säger Nike på svenska. Vi pratar engelska, vi har en brittisk sällskap också. Och då pratade vi om det, då sa vi alla Nike, men vi pratar engelska. Och då sa jag så här, men vad säger du på svenska?
Ja, jag skulle säga Nike, Nike på svenska. Ja. Ja, jag säger inte Nike.
Säger du Levis eller Levi's?
Levis.
Ja.
Ja, det har vi rätt ut.
Levi's. Ingen av dem där blir ju riktigt bra.
Nej, faktiskt inte. Men jag skulle säga att den Nike, feta Nike-loggan som sitter på de amerikanska hjälmarna nu, de konkurrerar faktiskt med Linköpings ät-ägg-reklam att vara de fulaste reklamerna på hjälmarna i socken just nu. Har du sett dem?
Jag måste erkänna här, nu när vi pratar om det så här, hjälmar gör väldigt lite för mig. Jag har inte tänkt på någon av dem här. Jag har inte tänkt, jag tycker inte, faktiskt inte om den här gamla Nike-hjälmen heller så mycket.
Oj, det droppar du nu efter flera år.
Men jag tyckte att den stod lite, den var för stor. Det var ju många som spelade utan visir på den tiden.
Ja, och jag tyckte att det var det som var så snyggt.
Pamdelen stod ut för mycket.
Det gillar man ju. Liksom,
det passar ju dig. Du är en person som liksom passar att ha ett horn i pannan. Du har ju lite noshörning över dig.
Hur ska jag tolka det? Alltså vadå, min blockiga fysik som du brukar prata om?
Ja, ja exakt. Nu fick du det sagt också.
Ja, det har vi noterat. Vi har haft min högsta vikt i programmet tidigare. Minns du vad den låg på?
Ja, det var ju typ 95 pannor.
Ja, jag tror det var 97. När jag
det är sjukt. Alltså, jag tänkte på det, Timo Meier. Timo Meier är ju typ en av de blockigaste NHL-spelare, eller hockeyspelare som finns i alla kategorier. Hans officiella matchvikt är ju 98 pannor på 184 centimeter.
Men då vet man att det är 97,5 kilo muskler där.
Ja, alltså det är ju... Ja, alltså han är ju sån där, man ser ju verkligen på honom liksom att du vet så här, man kan ju se på typ handlederna. Mm. Alltså hans handleder är så sinnessjukt grova. Alltså sånt som inte går att träna sig till. Han är bara liksom född till ett block.
Ja.
Och sen har han ju också tränat sig till...
Ja, smal referens här, men ska man snacka om en sådan person i elitseriesammanhang? Hasse Jonsson.
Sådan person? Det var väldigt formellt. Ja, och Hasse Jonsson kan man aldrig snacka nog om. Läktarcoach, en god vän till podden, skickade sen igår en bild på en signerad Hasse Jonsson-bild som han hade grävt fram i pojkrummet. Så att...
Oj, 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 den måste vara värd mycket idag.
Ja, oja.
Oja. Du, är du sugen på pulshöjaren?
Ja, absolut. Gasen.
Niklas Bäckströms framtid vilar tyvärr i ovisshet på grund av en krånglande höft. Efter Alexander Ovechkin är han ju Washingtons näst bästa poängplockare genom tiderna. Men vad är den exakta siffran Bäcke står noterad för efter den här säsongens poängskörd?
Oj, fan. 1008.
Vi tuffar vidare på svenskspåret och tittar till vilka av de som fortfarande är med i slutspelet som spelar mest respektive minst hittills. För jag vill ha ettan i vardera kolumn.
Vadå minst?
Ja, och den som spelar mest.
Per match?
Ja, exakt. I snitt.
Jag måste tänka, måste vara någon dag som har förlängningar. Chris Letang, som spelar mest.
Kanske. Nej, svenskar här. Vi får klippa här, Simon. Det är jag sa, vi tuffar vidare på svenskt spåret.
Jaha, du behöver inte klippa Simon. Du kan bara avslöja för lyssnarna att jag är en sopa som inte lyssnar på. Okej, svenskar som spelar mest. Ja, men spontant... Är det Hedman? Ja, vi säger Victor Hedman spelar mest. Och minst så säger vi... Gud, vad svårt. Vad har vi för lag nu? Dallas... har Jakob Pettersson fått några byten?
Ja. Sedan... Ja, kör på det. Sedan senaste avsnittet då jag uttryckte att LA Kings gjort ett hyfsat jobb med att neutralisera Connor McDavid och Leon Draisaitl, har duon gjort hur många poäng då tillsammans? Och ja, eftersom du inte minns när vi spelade in senast, kommer jag berätta att Edmonton har hunnit med 3 matcher sedan dess.
Mm... 15.
Peter Bohr fick nyligen kicken efter 2,5 år i Vegas. Hans fjärde tränarjobb i NHL. Vilket var hans första?
Florida.
Apropå huvudtränare i NHL. New York Islanders har nu hittat Barry Trotz i efterträdare som heter...
Lane Lambert.
Dagen efter förra veckans NHL-puls blev det klart med draftlotteriet. Vilka lag fick de 5 första valen? Och här vill jag ha dem i ordning.
Montreal, New Jersey, Arizona. Oh, vilka var det sen då? Aha, vilka väljer 4? Seattle kanske. Och så... Gud, jag kom ihåg på det. Seattle och... vilka glömmer jag bort nu? Säg Detroit då.
Här kommer kanske pulshöjarens svåraste fråga hittills. Under den första slutspelsrundan lyckades Carter Verhaeghe med bedriften att göra det matchavgörande målet i 3 raka matcher. Något endast 5 spelare lyckats med sedan 1993. Nämn vilka och ett poäng per rätt svar.
Alltså matchavgörande målet i en slutspelsmatch 3 matcher i rad sedan 93 och framåt.
Ja, det är 5 spelare.
Ja, herregud, man får ingen ledtråd heller.
Nej, jag sa det. Det är svåraste frågan någonsin i Pulsa, Jarl.
Ja, det är det verkligen. Okej. Är slutspelet 93 inkluderat?
Mm.
Ja, men vi säger väl... Vi måste tänka lite logiskt här. Det bör ju vara någon Detroit-spelare. De har varit i många slutspel. Jag tror att Johan Franzén har gjort det.
Okej, då har vi ett namn.
Och sen säger vi något annat lag som har haft många slutspel. Jag tror att Jason Arnott gjorde det för Devils. Och så kan vi slänga in en kollega och spela Joe Sakic. Absolut Sakic har löst det. Och sen tar vi Braden Point för Tampa. Och så ska vi hitta någon Pittsburgh eller Chicago-spelare kanske. Vi måste ju tänka... Ja, men vi ser Malkin också.
Och där är du i mål med veckans pulshöjare. När jag quizar dig på aktuella ämnen från den gångna veckan. Och sen kommer du förhoppningsvis med svaren och sen rättar vi dem tillsammans. Ska vi börja med den här, måste jag säga, den extremt tuffa frågan?
Ja, jag försökte ju bara gå på bra spelare som gjort många mål i lag som har varit i många slutspel. Det här var ju bara liksom en...
Ja.
Och jag tror inte att... Ja, jag har ingen aning.
Ja, men du tänker ju helt rätt. Du pratar ju om Tampa-spelare, Colorado, Detroit. Du sa väl någon Pittsburgh-spelare där också?
Säg så här, hade jag nått rätt?
Nej.
Nej.
Men vi går från den som senast gjorde det då.
Ja.
Förutom Verhaeghe. Och det var David Krejci 2011 med Boston.
Just det.
Sen var det faktiskt två år i rad på 00-talet. Två Tampa-spelare. Brad Richards lyckades med bedriften 2004 och Marnie Saint-Louis gjorde det 2003.
Okej. Okay.
Och de två spelare som återstår, det är några av de största i ligans historia. Och de gjorde samma år faktiskt, 2000. Det är en, här ska vi se om du tar det. Det är en svensk.
Mm-hmm.
Och det är en tjeck.
2000. Tjecken undrar om det inte är Patrik Elias, för Devils vann ju då.
Bra gissning, men det är inte han.
Ja, det är väl Jager om du säger sådär.
Ja, nej, men helt rätt. Jager prickar du in där. Och så svensken då.
Ja, det skulle kunna vara Foppa, Sundin, Alfredsson. Jag tror det är Sundin.
Nej, det är Foppa. Ja, så där har vi dem. Jager, Forsberg, Saint-Louis, Richards och Krejci. De fem hade gjort det innan Verhaeghe då.
Det är riktiga klatschcheckar alltså.
Ja, det måste man säga faktiskt. Du har ju nästan helt rätt på draftlotteriet här. Du prickar de första fyra med Montreal, Devils, Arizona, Seattle. Sen nämnde du Detroit på femte plats. Det var Philadelphia.
Åh gud, kan jag glömma bort Philadelphia?
Ja, fast...
Ja, men det blev lurigt där.
Jag tycker den är godkänd ändå, 4 av 5.
Mm.
Ofta så minns man ju ettan till trean.
Men det var det jag kände. 4-5 var svårt och sen Seattle var lågt. Vilka var sämst på öst? Jag visste att det inte var Detroit. Jag kom inte på... Ja.
Lite kort här. Jag såg att, jag tror att det var Elliot Friedman som skrev om det, att John Klingberg skulle kunna vara väldigt högt upp på Seattles lista över potentiella backvärvningar här i sommar. Vad tror du om den fitten?
Ja, alltså definitivt en spelartyp de inte har. Och om de nu vill liksom börja steget uppåt. Jag har ju pratat med varmt om det förut. Men John Klingberg är en bra personlighet att ha ett omklädningsrum med sin attityd. Men det tycker vi har sett här i Calgary-serien också. Hur han liksom har tagit på sig att vara liksom den som ska... Han har liksom varit retstickad för Matthew Tkachuk. Liksom, och det är ju någon sorts meta-supergrej. Att krypa under skinnet på den värsta under skinnet kryparen i ligan. Så att, det skulle passa bra. Sen är det ju en fråga av vad John tror. Ja, men det är klart att han vill en Stanley Cup och allt det där. Och känner han att Seattle är ute där nästa år. Men det behöver inte vara jättelångt bort heller. Så att, absolut. Sittande.
Och de har väl möjlighet att ge honom maxkontraktet på 8 år också. Om man tittar på utmanarna här och nu så är det väl inte så många som skulle kunna tänkas kasta upp det kontraktet till honom.
Nej, faktum är att det är ju bara Dallas som kan göra det enligt regelverket. Så det är ju 7 som gäller om man inte har rättigheten till spelarna. Så att, men 7 kan han få och bra betalt.
Ja, Du prickade ju både tränaren som går in här efter Trotz i Islanders, Lane Lambert, är helt korrekt. Han har ju följt med Trotz från Nashville till Washington och nu till Islanders. Och vad tycker du egentligen att Lou Lamoriello säger att den här gruppen behöver en ny röst? Sen uppgraderar man assisterande coachen som huvudtränare.
Ja, men alltså det kan ju vara en väldigt annorlunda röst. Alltså, jag tror att alla kan gå till sin egen arbetsplats och känna att om du har liksom två personer i chefsposition så kan det bli en väldigt stor ändring om den som har lite mindre inflytande får ta över. Så det behöver inte vara fel. Sen tror jag också det andra med det här är att Lambert har väl länge liksom varit en av de här som har sett som en potentiellt framtida väldigt bra huvudtränare. Och någonstans tror jag att Lamorello inte vill släppa honom utan att se vad han är. Och så jag förstår det här valet. Jag vet inte så mycket om Lane Lambert alls, alltså annat än att folk, många verkar tro på honom. Så att jag tycker det var ett rimligt val. Om man nu ska sparka Trotz, det kan jag ju absolut tänka mig ifrågasätta. Men det kan ju också vara så här, det ska man komma ihåg i det här fallet, att kan ju också vara så att Lambert har ju faktiskt varit assisterande hur länge som helst, varit aktuell, känns som, för vissa uttränarjobb. Det kan ju ha funnits en sång i det också, att Lamorello känner att okej, antingen så släpper Trotz nu, eller så kommer inte jag att få testa Lambert som huvudtränare. Då kommer han att vara någon annanstans. Det kan ju finnas den dimensionen också. Men Trotz är ju superspännande nu. När vi nu kopplar an till nästa fråga. Vilket du kanske tänkt att göra.
Ja, det hade jag faktiskt tänkt med Las Vegas där. Och att de kickar Peter Bohr. Men innan vi tassar vidare till det. Så Lane Lambert är alltså 57 år gammal. Och det är ju lite spännande med hur man ser på tränare i Nordamerika kontra Sverige. Det här är alltså en tränare som inte har varit huvudansvarig tidigare, och att man tror på en 57-åring, det gör man inte direkt i Svea rike. Då är man ju nästan passé, skulle jag säga, om man är 57 och inte har varit headcoach innan.
Ja, men det här är väl ett av få ställen där ålder faktiskt bara är en siffra. Alltså, ja, det är klart att han kan träna och göra det riktigt bra. Det är svårt att säga, han har varit assisterad hur länge som helst, men det finns ju någonting med honom som kittlar folk som har lite insyn. Så att jag är jättenyfiken på att se hur det kommer att bli.
Ja.
Nej, och vilken typ av hockey de kommer att spela. Han har ju varit med Trotz länge som helst. Kommer det vara en Trotz-hockey? Kommer det vara någonting annat? Eller liksom, Lamorello, det kan ju vara så att Lamorello är nöjd med hur de spelar. Alltså system och tänk och sådär. Vilket jag tror, för att det är nog optimalt liksom. Men att han känner att de behöver en ny röst för att driva igenom det. För det är ju liksom ett krävande system. Och sen det här med en ny röst och allt det där. Alltså jag har ju aldrig fått intryck av Trotz ens. Visst, han är väldigt krävande, men samtidigt inte liksom en sån personlighet som verkligen tär på spelarna. Utan mer kanske då kravbilden rent sådär. Men det är klart att med sådana krävande system kan det ju vara bra att få in en ny röst. Kanske, jag vet inte.
Var det ett Don Cherry-moment där från dig när du slaktade Lamorellos namn, efternamn?
Lamorello.
Lamorelli?
Lamorelli.
Godis, typ en klubba. Ja, men vi tar Vegas här då, och att de gör sig av med Peter Bohr, och nu spekuleras det ju hejvilt om att det är Barry Trotz de har siktet inställt på. Först och främst, att de släpper Peter Bohr här, är du förvånad över det?
Ja.
Det var ett tydligt svar.
Ja, men ja, lite. Alltså en dålig säsong. Sen verkar det ju liksom, men det här med Lene-grejen och allt sånt där, och man vet inte liksom om det, känslan är ju, som man har sagt förut, det känns som att det har hänt saker bakom stängda dörrar där som man inte riktigt vet. Så det, av den anledningen känner man också att så här, det kanske finns anledningar som vi inte vet.
Nej.
Men lite, alltså, och Vegas är ju, nu är det lite identitetskris. För jag tänker liksom, om du kollar nu, både som spelare och tränare. Du kollar på Marc-André Fleury som kommer dit och liksom blir en klubbikon direkt. Och liksom på nytt född, och sen blir han skeppad. Du kollar på Gerard Gallant som tar dem till Stanley Cup-final och fortsätter ha framgång och sen får kicken. Och så kommer för att de ska satsa på Peter Bohr som får kicken. Och du kollar på spelare liksom som, det är inte många som är hela liksom, om en spelare som Jack Eichel blir tillgänglig och hela den biten. Så att, alltså någonstans, visst, det är en business, och lojalitet är ju liksom en utdöende grej i NHL-världen, känns det på sätt och vis. Men det måste finnas en gräns också. Och jag tror att så här, nu, visst, det är låga skatter, bra publik, varmt, hej och hå, men Vegas känns nog inte lika attraktivt som det gjorde för ett år sedan. Om man till exempel då ska tänka på Bear Trotz.
Ja. Hur mycket tror du det handlar om att Kelly McCrimmon, som är klubbens GM, försöker rädda sitt eget skinn här och pekar på DeBoer att det är där det har felat och att han får bära hundhuvudet?
Ja, alltså om uppenbarligen så är det ju en klubb där det inte finns så mycket tålamod, och så om det kommer från GM, om det kommer från McPhee, om det kommer från ägarposition, det vet jag inte, men McCrimmon, jag menar, jag säger så här, ingen bör känna sig säker i Vegas baserat på vad vi sett så här långt, så att till och med McPhee egentligen, som ju också byggde det här laget, men sedan ville de satsa på McCrimmon, så han blev ju lite knuffad uppåt fast du i skymundan liksom. Så att även där på den positionen har de ju inte haft så mycket tålamod, så att vilket nej, var,
det spekulerades var ju också om McCrimmons framtid, om han skulle välkomna tillbaka till Vegas eller om de även skulle förändra på den posten. Men om vi tar Trotz här då, tror du att Pete DeBoer hade varit kvar som Vegas-tränare om Barry Trotz inte hade fått kicken av Islanders, så att man då hade varit nöjd med DeBoer? Men nu ser man, oj, Barry Trotz, en av ligans bästa tränare de senaste 10 åren, är tillgänglig. Vi kan inte passa på den här möjligheten.
Alltså jag tror att det var det vi såg med DeBoer. Jag tycker att generellt sett Pete DeBoer är ju, han har ju varit en av de framgångsrikaste tränarna i NHL de senaste 10 åren. Sett till vilka resultat han gjort och med vilka lag och sånt där. Så att det var nog så de tänkte med Galant. Jag tror inte de tänkte att han behövde kicka, men sen blev DeBoer tillgänglig när San Jose sparkade honom, och då gick de mål in. Och lite samma med liksom med Jack Eichel för den del, eller Robin Lehner och Fleury liksom, att så här, de var nog nöjda med Fleury. Sen blev Lehner tillgänglig, ja men vi går för honom. Och sen inser de att ja, vi kan förlänga honom här till ett bättre kontrakt än vi har Fleury på. Ja, då kör vi på det liksom. Och samma här liksom, Eichel blir tillgänglig, då är vi beredda att dumpa. Ja, det kommer ju hända saker i sommar liksom. Mm. Så det är ju den mentaliteten de har, och absolut, det är ju väldigt underhållande. Det händer ju grejer och det är ett av ligans mest spännande lag liksom, på det sättet. Men ja.
Men det kanske kommer bita dem i arslet långsiktigt helt enkelt.
Helt oproblematiskt är det inte.
Nej. Du hade ju helt rätt i att DeBoers första coachjobb i NHL som uttränare, det var i Florida 2008, klev han på det. Tar du alla 4 som han haft?
Ja, det är väl Sharks och Vegas. Ja,
snyggt, snyggt. Så där har du 2 rätt då. I Florida och Lane Lambert. Och sen har du 4 och 5 poäng från draftlotteriet.
Sen blir det inte så mycket mer.
Nej, faktiskt inte. Men du sa 15 totalt på McDavid och Dreisaitl eller under Edmontons 3 sista matcher mot Kings. De nådde 13. McDavid 8 och Dreisaitl 5. Om vi börjar med tysken här då. Det verkar ju som att han hämmas av någon typ av skada. Det är i alla fall så det snackas bort i Nordamerika, vad man märker.
Ja, jag tror till och med McDavid har för mig liksom pratat halvt om det i någon intervju. Liksom, att han fick kämpa sig igenom saker och ting i någon match. Här har jag för mig att jag läste någon morgon. Men, men så är det ju. Och det är ju liksom... Ja, det finns ju inget lag i ligan som är så mycket beroende av en... Eller av 2 spelare som de här. Och nu får vi se. Men de behöver ju honom. Alltså de behöver verkligen honom. Framförallt mot ett lag som Calgary som lever mycket på sin bredd. Att kunna sätta ut dem i varsin kedja för att matcha det. Ett lag som Calgary som är ganska tungt. Där Dreisaitl är uppenbarligen en spelare som bättre än nästan... Jag skulle säga bättre än någon annan storstjärna i ligan kan hantera tung hockey fortfarande producera. Jag menar, för honom är det inga problem att ha en back i ryggen och slå sina flippmackor ändå liksom.
Men alltså McDavid, hur han körde bussen här i första rundan för Edmonton. Jag såg siffror på det, att en spelare har inte varit uppe på den här poängtotalen, alltså 14 efter en runda, sedan Claude Giroux var det 2012 med Philadelphia. Skulle du säga att han var den bästa spelaren i den här första rundan, eller är Jake Oettinger kanske där och konkurrerar?
Oettinger där, alltså svårt att blunda för Cale Makar, 2,5 poäng per match.
Man glömmer bort att det blev bara 4 matcher där också. Undrar vad han hade.
Exakt, och liksom en annan typ av matchbild. Men de var ju helt överlägsna och bara körde, medan McDavid är ju så här. Ja, men du känner, det är ju så det är. Alltså McDavid, han måste göra mål, annars vinner de inte. Det finns, eller i alla fall spela fram till mål. Men det är lite som så här. Men du vet liksom att man krånglar till det. Det är klart att McDavid är bäst. Alltså han är helt overklig. Det är helt sjukt.
Vi ska prata mer om Edmonton-Calgary-serien alldeles strax. Det blir att avsluta den första rundan också med Jontas tankar där och även blicka framåt mot de här fyra matcherna som väntar. Det var ju två svenskar jag sökte, den som spelar mest och den som spelar minst. Viktor Hedman, etta där. Han loggar 25-42 per match hittills.
Men han hade jag väl?
Ja, han hade du, absolut. Ja. Där har du helt rätt. Sedan Jakob Petersson, absolut, han har spelat. Men det finns en ärrad veteran som har mindre istid per match än vad han har. Nämligen Patrik Hörnqvist.
Mm-hmm. Ja, men...
Mm. 10-45 och har ju varit i Floridas fjärde kedja sedan han anslöt till klubben. Hur... Det här är en stor fråga, jag förstår det. Vi kanske ska prata mer om det i framtiden. Men hur många år tror han har kvar i tanken? Är det mycket bensin som finns där?
Så inte supermycket, men jag ska säga det. Jag har ju sett ett par matcher av den här serien i sin helhet. Och den serien de hade mot Washington. Och jag tycker att han i den rollen har nu faktiskt har effekt. Framförallt i slutspel. Han är inne och kör. Han skapar oreda. Och jag tycker att han liksom... Jag tycker att han har varit notabel de få minuter han har fått. Sen är det ju svårt när han inte får spela powerplay. Men det är ju där han har sina spetskompetenser. Och jag menar, Florida är ju de är så sjukt anfallsbredd så att det är svårt att ta plats där. Men nog kan han fortsätta att producera. Ja. Men ja, det, då är det den rollen, fjärde kedja och powerplay-specialist. Mm.
Men visst vet man det att så här, det här, alltså Bengan, han är en perfekt lagspelare. Han klagar inte över att han ligger på 10 minuter i istid här under den första rundan, utan han gör sitt jobb i fjärde kedjan och hjälper laget så gott det kan, för att det enda han tänker på är Stanley Cup.
Ja och nej. Vilket gör honom till den perfekta lagspelaren. Jag tror att han inte alls tänker så. Jag tror att han absolut visar mig. Jag tror att han är förbannad för att han inte slår powerplay.
Men det är inte han klagar högt över, tror jag.
Nej, utan det är ju mer så här någonting att han vill förändra. Och det är ju någonting, alltså det har ju hört senast inför slutspelet så hörde folk prata om det, hur Hörnqvist har varit där och ändrat kulturen, framförallt på träning. För att han tränar så hårt. Och att det på något sätt då smittar av sig. Att han får inte att köra. Och det säger ju alla. Jag pratade med Jesper Bratt om det för när de, ett par veckor sedan. Liksom, när de kör tillsammans på sommaren där i augusti. Liksom. Alltså, det är helt, han bara kör liksom. Alltså, och det är ju verkligen någonting. Det är så här, man pratar om mjuka värden som är svåra att sätta fingret på. Men det är ju ett mjukt värde som är väldigt så här, tydligt. Att höjer du kvaliteten på träningen och intensiteten så är det klart att det är bra.
Ja. Alltså, och faktiskt den här eviga klyschan att träna som man vill spela.
Ja, vilket är svårt. Alltså, det
spelar som man tränar, rättare sagt. Ska man säga.
Ja, det är jättesvårt. Jag menar, det är bara att tänka själv att så här, om vi drar någonting som är som folk kan relatera till, att säga att du tycker om att springa, det är din träningsform. Att du ska liksom kunna ha samma intensitet och fokus 3-4 gånger i veckan på din joggingtur som du ska ha den gången du springer det här loppet som du har tränat för hela sommaren, eller den gången du ska tävla mot din brorsa eller syrra och det är superprestige liksom. Det är väldigt svårt att komma ens nära det. Och det är väl någonstans en sån grej som man kan bidra med.
Ja.
Förutom att han, som jag sa, jag tycker att han har varit bra. Liksom. Det är, han har sett bra ut de här matcherna.
Mm. Bäckis här då. Satt ju
det
på
var för en... lite.
Ja, det är inte jättelångt ifrån. Du sa 1008 va?
Ja.
Och det är 1011.
Ja, som han jag kände att det var över 10 där. Men... Alltså... Inte klaga på frågorna, men jag kan känna att de här poäng, exakta poängtotal här, men 2 poäng ifrån och 3 poäng här. Jag skäms inte.
Är det en halv poäng kanske? Du snackar
nej,
till det.
Nej, det är det inte. Du ställer frågorna. Det är...
Ja. Nej, men Beckis här satt ju på en presskonferens efter att Washington åkte ut mot just Florida. Och det var ju ganska kryptiskt får man väl säga att eventuellt en operation, kanske inte, ska han rehab och fortsätta spela med den här smärtan, blir det en fortsättning, måste han lägga av? Det var så många frågor efter den här presskonferensen. Vad gör du för tolkning av det hela?
Min känsla är att han har krigat mycket eller kämpat mycket den här säsongen med det här. Han har ju missat mycket, nästan halva grundserien och att det inte har varit lätt och jag tror att han behöver några veckor här och landa i det här. Som han är så här, han har nog bara tänkt ja, tillbaks, alltså slutspel. Och nu tror jag han måste landa och känna att vad är det värt, vad vill jag göra och så vidare. Så att min känsla är att jag tror inte att han vet själv.
Okej, men det kan eventuellt vara slutet på en av de bästa svenska NHL-karriärerna vi har sett.
Ja, men det skulle inte förvåna mig om Niklas Bäckström är en sån som är så här, nej, kan inte jag... liksom göra det jag har gjort, då är inte jag med längre. Alltså, ja. Att han, men lite den här Bergeron-grejen som jag varit med så länge, att det är ju grejen runt honom att ja, allt eller inget. Och att de är den typen av spelare som jag tror att man förstår det inte. Lite grann som Shea Weber. Att han går från att leda sitt lag till Stanley Cup-final och vara ruggigt bra hela slutspelet till att så här, det är över. Jag kan inte spela. Att de är så pass bra så att de trots kraftiga hämningar och mycket problem kan vara väldigt bra. Och de är det ända till den punkt där det bara jag går inte längre, jag orkar inte. Det, liksom, det är slut nu, kroppen säger ja.
Född 87 har ju år kvar på sitt avtal med Washington också. Så vi ska inte summera någonting än. Men det blir intressant att följa här i sommar vad som händer om det är en operation. För vad det verkar då är det en ganska lång rehab. Och det finns till och med spekulationer om att det kanske är att han tar ett år för att pausa då. För att komma tillbaka helt till 23-24 säsongen. Men vi är inte alls där än. Men Washington, vi kanske ska ta det lite kort här innan vi går in på de andra rundorna och så. De matchar väl ändå Florida bättre än vad många trodde?
Ja, det tror jag. Det tycker jag att de gjorde. Där ser man ser rutinen, man ser tyngden, men de hade behövt målvaktsspel i en sån här serie och då har de inte fått, och det har väl McClellan varit tydlig med att det är det han ska ut och jaga i sommar. Så att, ja.
Nu blir det all in på slutspelet. Vi berörde ju faktiskt ett av lagen som åkte ut redan här i Washington. Jag tycker att vi hänger kvar på östsidan. Vi lämnar den sidan, Florida-Washington. Panthers vann ju med 4-2 där. Och sen tar vi, ja men, den stora matchserien får man ändå säga under den här första rundan. Det är ju Toronto mot Tampa. Toronto som inte har gått förbi en slutspelsrunda en enda gång sedan 2004, och nu förlorar de igen i den avgörande sjunde matchen. Vad gör du för poäng av allt det du såg? För du följde den här serien.
Ja, alltså det är, man måste ju tycka synd om Toronto här faktiskt. Alltså det är en sån tight serie. Jag tror det skilde ett mål i målskillnad. Jag tror att det skiljer ett mål i total skottstatistik, vilket är helt sjukt. Det här var en väldigt jämn serie.
Ja.
Och
kanske till och med var bättre 5-5.
Ja, absolut. Jag tycker du kan argumentera att de var bättre, alltså totalt sett. Det kan det väl kanske göra Tampa också. Men summa summarum, det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Och det är klart, så här, det är klart att det finns vissa problem här. De har sina stora kontrakt till Marner och Tavares och Matthews. Och där kan du ju jämföra, om du ska jämföra rakt av med Tampa. Där har du en stor del av problemet. Alltså om du tar de tre bästa spelarna i Tampa och säger att det är Kucherov, Vasilevskiy och Hedman. Så kommer du ändå in på, alltså ingen av dem tjänar ju över 10. Det är 9,5 på både Kucherov och Vasilevskiy och 7,85 tror jag på Hedman. Alltså kontra då topp 3. Nu har väl Pointer för sig också 9,5. Så att, medan du då har de stora kontrakten där. 11, nästan 11. Så att, där är det ju några miljoner. Det är ju en spelare till liksom. Det är ju en Ondrej-palatt nästan.
Ja, och det jag undrar över här. Är det här sommaren som Kyle Dubas gör ett stort drag på trademarken, att han kastar iväg en av sina kanske toppspelare för att frigöra löneutrymme och balansera om truppen?
Nej. Jag tror så här. Matthews och Marner är så pass bra. De var jättebra i den här serien. Jag är jätteimponerad av Marner framförallt. Som jag tyckte har fått mycket kritik för sin slutspelsinsats. Jag tyckte han var jättebra. Otroligt fina insatser i boxplay utöver poängen han gjorde. Och Matthews är ju en av världens 2-3 bästa spelare, så att det är vad det är med dem liksom. Det går inte att, okej, du hade velat ha Marner någon miljon billigare, men du kommer inte kunna ersätta det lönetagsutrymme du frigör om du trader honom. Kan du inte ersätta honom med, det tror jag inte. Nylander, prisvärd. Han har sina brister som spelare, men för den lönetagsträff han har så tycker jag att han är värd pengarna och kan göra saker som få andra spelare kan göra. Morgan Riley sitter också på ett bra kontrakt, kan jag tycka. Och då är det bara Tavares kvar. Och Tavares, absolut. Tavares har haft problem i år. Det verkar som att tiden börjar komma ikapp honom nu. Han är 31 år gammal, aldrig varit en naturlig skridskoåkare. Man jobbar väldigt mycket på det. Och verkar ha sina svårigheter liksom i 5 mot 5 nu. Men 11 miljoner dollar, fullständig no-move-klausul, har liksom flyttat hem, rotat familjen. Alltså så länge du inte ska verkligen tvinga bort honom, och då snackar vi så här typ, jag vet inte, peta honom, alltså frysa ut dem dörr på så här riktigt fula metoder, så tror jag inte du blir av med honom. Så att de sitter lite i rävsaxen. Grejen är att summa summarum när jag tittar på det här, alltså, det är klart att du måste göra vissa ändringar. Så här, Jake Mussin kanske man inte satsar på. Kanske får titta på att flytta honom. Dyr och skalproblem och allt det där.
Och sen kan du ta in Giordano på ett billigare kontrakt som ersättare.
Det är någon förhoppning.
Din chansen.
Det är nog absolut en, det tror jag, en rimligt händelseutveckling. Eller att de försöker med det. Jag tror att Giordano är öppen för det. Och sen har du Campbell som jag tror är de behåller. Dubas tänkte ju rätt. Han gick in med så här, okej, jag kommer inte få en Andrei Vasilevski, så att jag tar två bra målvakter och så hoppas att någon av dem funkar. Och till viss del har han fått rätt här. Campbell har ju varit bra i stunder av grundserien. Jag tyckte han var väldigt bra stundtals i den här serien. Han var absolut inte problemet. Men,
Men det är Peter Mrazek som är det stora problemet.
Exakt. Och det var ju det som var problemet med det här resonemanget, var att det resonemanget bygger på att de här målvakterna ska gå upp och ner. Men Mrazek har ju bara varit ner. Så att han är bara, det är bara Dövik nu som de släpar runt på. Och där skulle de behöva titta på att flytta honom. Det kommer ju kosta. Och sen är frågan så här, Erik Källgren tog vi på honom. Kan vi hitta en annan målvakt? Det är väl det egentligen att de skulle behöva få in en till. Men det kommer ju kosta att bli av med Mrazek också.
Ja, så att, det sägs att Campbell har ett 3-årskontrakt. 2,75 miljoner dollar i capita att ta ställning till här. Är det ett rimligt avtal, skulle du säga?
För Campbell, ja?
Ja.
Ja, absolut.
Ja. Alltså
Dubas... om för Torontos del, det om man signar för det.
Ja, exakt, det var så jag försökte vinkla frågan också. Men Kyle Dubas och Sheldon Keefe, efter att de åkte ut i slutspelet i fjol, då var det många som sa att okej, de får ett år till på sig, men kommer det här upprepa sig, då har de nog gjort sitt i Maple Leafs. Dubas har ju ett år kvar på sitt kontrakt också. Tror att ledningen väljer att agera här och byta ut båda för att få en ny start, eller att det blir så här, okej, ett år kvar, ja men kör och se vad som händer, och sen om ni misslyckas än en gång, då kommer vi att göra rejäla förändringar.
Jag tycker så här, jag tycker Dubas har förtjänat det, alltså
att få kicken eller fortsätta.
För att jag tycker att han gör egentligen allting rätt. Alltså visst, han har gjort några misstag, en sån grej som att Mrazek, den värmen funkar inte alls. Han kunde kanske ha squeezat Marner och Matthews lite mer. Även om jag vet inte om han blev bränd av Nylander förhandlingen, att den blev så tuff och känner att det inte är värt det liksom.
Kan du få ner Matthews mer egentligen? Det var som du var inne på, att Marner kanske någon miljon, men Matthews är väl en spelare du måste betala så mycket pengar för.
Ja, om han går hårt på det. Sen där tycker jag också att okej, ska du betala så mycket, ja men då vill vi i alla fall ha fulla 8 åren. Det fick de inte. Så att de kontrakten blev, jag ska inte säga så bra de kunde bli, men i princip så bra de kunde bli för spelarna. Det känns som att de gav väldigt lite. Och någonstans, ja, det är väl inte rätt att tänka så kanske. Jag menar, för att det gynnar rika ägare. Men det är ju så det har funkat. Alltså, alla riktigt stora stjärnor, vare sig det har varit Tampa som vi pratar om det är Crosby och Malkin, hade båda kunnat tagit mer. Crosby tog ju väldigt lite. Malkin känner ju bättre än Crosby, men Marken hade nog kunnat fått ännu mer om han hade sagt nej, jag vill ut liksom, jag ska signa i Florida liksom, och bo i mitt hus i Miami. Då hade han säkert fått mer. Alltså, så det har alltid funnits lite den grejen att de största stjärnorna, de klämmer inte ut allt de kan för att få lite bättre bredd och känna att ah, men det är ändå lugnt liksom. Jag har sett.
Okej, men du tror att de satsar på Keefe och Dubas en säsong till?
Ja, Dubas tror jag. Keefe, där tål det att funderas på om det är läget så här. Sheldon Keefe är en väldigt bra ung tränare som kommer vara en bra tränare i ligan och utvecklas ständigt, men skulle du göra någon stor ändring så är det där. Han har ändå fått sina möjligheter, och jag vet inte om det är rätt eller fel, men jag kan också känna att så här, det kanske är ett läge där det kan vara bra, för att jag tror inte att kompetensen i sig är problemet. Alltså det här är ett lag som är bra nog för att vinna slutspelsrunder på pappret, och var ju otroligt bra i grundserien och även bra i det här slutspelet. Alltså de går upp mot ett av den här erans bästa lag och verkligen pushar dem. Så att
Det är väl allt jämt det mentala som hänger som en blöt filt över Toronto, den pressen.
Ja, men det är väl lite det som är grejen. Det är klart det finns hockeymässiga grejer du kan ändra också, men det mentala är ett problem här, och då kan det hjälpa med en ny röst som inte har varit med om de här tunga åren. Så att jag tror att det blir en stor ändring för Toronto, och jag tror att det är att Keith får gå. Okay. För Dubas har ju också, man har ju en tränare. Man har ju alltid en tränare. Alltså, Dubas tog ju över en Babcock, och sen var Keith liksom hans kille, så att säga. Och nu kan det vara läge och återigen, sånt som Barry Trotz. Är det svaret? Jag vet inte.
Ja, jag tänkte börja sjunga hans namn här faktiskt, om det skulle kunna vara en tränare som Toronto satsar på. Men vi stänger Toronto och deras säsong nu med det snacket, så vi får se vad som händer på tränarposten. Vi kommer säkert återkomma om det i NHL-puls framöver. Och sen tycker jag att vi går till Carolina-Boston. Det blir 7 matcher där också. Eller måste fråga dig, Jonta, så här. Första rundan, alltså, innehöll den inte allt man hade hoppats på inför? Och det är väldigt ovanligt att ens förväntningar och förhoppningar infrias på det sättet.
Nej, jag sa det på förhand. Det känns ju som det bästa slutspelet sen jag började jobba med NHL. Och ja, så här långt så är det.
Ja.
Alltså dramatiken och liksom allting. Ja, kanon.
Ja, kanon. Bra sammanfattning, tycker jag. Boston, inte längre kvar i slutspelet. Och de här scenerna man fick se när Bergeron kramade om alla lagkamrater, var kvar längst ute på isen också. Avskedet, frågetecken.
Ja, det... Ja. Jag vet inte. Det beror på Marchand, hur mycket han kan övertala honom. För grejen är ju så här att Boston har... De har en chans att vinna. De är inte ett topp 3 eller kanske ens topp 5 lag i ligan. Men som det är konstruerat just nu, så skulle de kunna vinna. Får de liksom en målvakt som blir överhet, vilket jag tror att Swayman eller Ullmark skulle kunna bli under en kortare tid, så skulle de kunna gå hela vägen.
Skulle de inte behöva lite mer kraft i kanske andra och bygga en riktigt bra tredje kedja?
Ja, framförallt så skulle de väl behöva... Det är klart de skulle vara väldigt bra av en bra andra center. Erik Karl är väl ingen Stanley Cup innan andra center. Å andra sidan så har de ju Taylor Hall, för detta Hart Trophy-vinnare för inte så många år sedan, i andra sidan. Så att, ja,
visst. Samtidigt så, han kanske inte är vad han en gång var.
Nej, eller? Det är han ju inte. Men hade han varit vad han en gång varit, så hade han ju varit bäst i världen. Så att, då hade han inte spelat andra sidan.
Ja.
Men
alltså Bergeron, det snackades ju redan 2020 där i bubblan att ja, men det här blir det sista han gör. Han är less och han vill lämna ishockey. Så det är väl inte så konstigt att det nu blåser upp igen. Och med tanke på de där sista bilderna så tänker man att okej, nu har han gjort sitt här.
Ja, känslan är väl så. Och där är väl snarare en fråga om att så här, men låt det gå några veckor för honom och se, helt enkelt. För som jag sa, alltså, egentligen för det här laget, som du har ju helt rätt, kan de skruva upp den offensiva bredden och få in någonting där? Ja, de har ju oturen av att spela. Alltså, hade de spelat i Pacific Division liksom och mött lag som Edmonton och Kings och Dallas i den första rundan. Och Calgary, det är de fyra lagen från Pacific. För dem att klämmas till en konferensfinal där, ja, absolut. Det är betydligt mycket lättare. Men det är ett lag som har en chans. Och sen är, men grejen med Bergeron är att han har ju sin ring också. Det tror jag spelar in. Det är klart att det är lättare att lägga av när man har vunnit.
Ja, samtidigt så skulle han... Alltså, tror inte att han drömmer där om att ha set på bröstet och få lyfta den där bucklan? Alltså, visst att han var bra redan när de vann 2011, men han var ju inte så tongivande som han är idag.
Nej, alltså... Nej, men han gör ju en otrolig säsong också. Så att, men jag hoppas att han fortsätter. Alltså, för annars... Boston hamnar i ett märkligt läge annars, men... Ja, och samtidigt så här, jag tror också att han... Ja, den är jättesvår att spekulera i, men...
Ja.
Ja.
Ja, och då är Rangers mot Pittsburgh. Även det en match 7-serie som Rangers tar hem efter att ha vänt både i match 5 och i match 6. Och Zibanejad är glödhet med många andra i Rangers. Men det här var väl ändå en matchserie som i mångt och mycket avgjordes på grund av sin Crosby-skada.
Ja, så är det. Hade inte Trouba plockat honom så hade nog Pittsburgh vunnit den här serien. Det kan man säga.
Ja. Men Rangers då, var det här ett litet paradigmskifte? Om man tänker gamla Pittsburgh med deras kärna av spelare som är runt 35 och Rangers, om man tittar på deras stöttepelare, så är det många yngre killar, att det här kanske var första steget för dem att liksom gå mot den där Stanley Cup-titeln framtiden, och kanske inte tar det i år, men att det ändå var väldigt viktigt för den där erfarenheten att vinna mot ett lag som har tagit hem Stanley Cup senaste åren.
Ja, helt rätt.
Ja, jag hade väntat mig någon analys ytterligare där.
Nej, men jag tycker du sammanfattar ganska bra. Det är nog precis så det är för Rangers. De är ett lag som är på väg framåt, som har framtiden för sig, som har goda möjligheter att vinna Stanley Cup de kommande 3-4 åren. Men det kommer inte andra år. Men det här är en viktig erfarenhet för dem. Så ja, precis som du sa. Det var bra sammanfattat då.
Vad härligt. Då en lite större och bredare fråga. Och här vill jag även ta in Washington. Sedan Washington vann 2018 så har de åkt ut i första rundan 4 raka gånger. Sedan Pittsburgh tog sin dubbel så har de endast tagit sig förbi första rundan en gång. Åkt ut 4. Är fönstret för de här två giganterna och maktfaktorerna sedan egentligen mitten av 00-talet och framåt, är det stängt som du ser det?
Ja, jag tror det.
Okej.
Okay. Jag tror väl mer på Pittsburgh, för i fallet Washington så är det, ja men nummer ett, vi har ju redan pratat om det här med Bäckström. Målvaktssituationen är så här, hur lätt är det att gå och hitta ut en liksom målvakt på UFA-marknaden, trade-marknaden, så här, det är inte lätt heller. Och de blir ju äldre. Karlsson och han sina bästa år bakom sig. Till och med Kuznetsov börjar bli så pass gammal att du kan undra hur mycket han liksom har kvar av sin absoluta peak. Och Ovechkin också. Alltså, någonstans så kommer det bromsas upp lite grann. Och jag menar inte att han kommer att vara kass, men han kanske inte gör. Han har kanske gjort sin sista 15 års säsong. Och även om han inte gjort det, så här, i vilken grad kan han påverka spel som han gjort förut? Ja, men typ slutspel 2018 när han verkligen var en kraft totalt sett med sin fysiska närvaro och allt det där. Så, Washington känns spontant som att där är det nog stängt. Pittsburgh blir väldigt intressant här, vad som händer med Malkin och Letang och Rust.
Ja. Jag ville fråga om det faktiskt, för hela kontraktsläget, det är ju inte bara de tre utan även Rodriguez, vad händer där, har ju tagit ett enormt kliv den här säsongen. Om man tittar alla lag i NHL så är väl det här mest delikata klubben att följa nu under silly season.
Ja, för Vegas är ju alltid med där. Men absolut, det är klart att där kommer hända stora saker. Och känslan man har fått är ju att Malkin, tror jag någonstans, värderar att liksom rida ut i samma klubb tillsammans med Crosby ganska mycket.
Och att han då skriver 3 år efter när Crosby har till 2025, att de gör det ihop här.
Ja, och att han liksom inte kommer pusha för pengar. Jag tror att han har haft sitt 9,5 miljoner dollars kontrakt. Han har garanterat haft några bra sponsordealar och allt det där. Så att, eller Tang känner jag mer att han tror jag... Eller Tang känns som att spontant att han inte blir kvar. Och det man ska säga om Chris Letang också, att vi pratar om en kille som förmodligen var en topp 5-back i NHL i hela ligan den här säsongen som 35-åring.
Och rapporterna som sipprar ut säger ju att han nog inte blir kvar. Att det är Montreal som är där och hugger och även Seattle och att det finns andra klubbar och att han vill kräma ut så mycket som möjligt.
Ja, men det tror jag och att han vill göra. Han har känt att han har underbetalt hela sitt kontrakt och liksom sagt att han är så pass bra fortfarande. Malkin är ju, om vi ska vara helt ärliga, han är inte lika bra längre. Han är inte en faktor på samma sätt. Han kan inte, i alla fall inte nu. Nu har han ju haft sina skadeproblem den här säsongen, men tyvärr så är det väl rimligt att tro att hans kropp inte kommer att komma tillbaks fullt ut, och han kan inte dominera som han har gjort förut. Det har han inte visat på den här säsongen. Även om det finns glimtar såklart, inte minst i powerplay. Men som ingissning är att Malkin blir kvar på ett rimligt kontrakt och att Letang försvinner.
Okej. Okay. Rodriguez och Rust där då?
Ja du. Rodriguez tror jag, han stannade av så pass mycket i slutet av säsongen att det kanske ändå så här, han blir nog inte så dyr att behålla.
Alltså medan... såg du Mike Sullivans svarta ögon efter den där utvisningen som han tog i match 6 när de ledde med 2-0?
Ja, den är en kul att få när man lommar tillbaks.
Ja, alltså jag ska inte säga att serien avgjordes där, men det hände ju i alla fall någonting och Rangers fick upp hoppet och ja, jag vet inte. De där ögonen från Sullivan, man skulle inte vilja få dem spända i sig.
Nej, han är ganska läskig, Mike Sullivan. Rust, jag tror att Rust är så här, han är en annan sits. Han har Han får en chans att skriva ett stort kontrakt. Han har vunnit sin Stanley Cup, eller sina Stanley Cup, han var med på båda. Och nu blir jag osäker. Strunt samma.
Jo, han var med på båda.
Ja, han, jag tror att han är borta. Och det vore rimligt av honom att gå till högstbjudande.
Ja. Då tycker jag att vi reser västerut. Vi har redan pratat om Colorado Nashville-serien.
Högstbjudande, vad irriterande att jag sa bjudande. Ja, fortsätt. Okay, Colorado, ja.
Okej. Okay. Vi har ju redan pratat om den. Vi hann faktiskt avhandla det i förra veckans avsnitt med Nashville och deras säsong. Så då tycker jag att vi tar St. Louis mot Minnesota. Vi trodde ju båda på att det skulle gå till 7 matcher och att Blues skulle gå vidare. Nu blev det ju så att St. Louis tog hem det, men det krävdes endast, om man kan säga så, 6 matcher då. Och det tycker jag är väldigt imponerande med tanke på att de hade ju en prekär situation på backsidan här med både med skador och sjukdomar.
Ja, det går inte annat än att känna med Minnesota här. Alltså det är ju, de gör ju en otroligt bra säsong. Den bästa i klubbens historia, får man faktiskt lov att säga, tycker jag. Och så här, och blir det så här liksom. Och jag tycker att de gör, alltså det jag har sett, så verkar de ändå ha gjort en bra serie stundtal. Så, och på ett sätt var det här deras lilla fönster att vinna också med tanke på de här löntagsträffarna vi har pratat om för Suter och Parise som kommer in. Fiala kommer de förmodligen inte ha råd att behålla nu och hela den biten. Så att, ja, det finns något positivt att bygga vidare på, men på ett sätt var det här också kanske den bästa möjligheten de hade de kommande två åren. Ja. Men med det sagt, inte, jag säger inte att de inte har en chans att vinna, för att det är ju konstigt att säga när de åkte ut i den första rundan, men jag tror ändå att de var liksom, de hade en legitimt bra chans att vinna den här säsongen.
Men Jonta, vi sa ju det att Ville Husso skulle väl vara målvakten som Blues gick med. Nu har Binnington tagit över första spaden. Är det lite 2019-vibbar igen?
Nej,
jag vet att det var lite överdrivet. Men ja, man ville skriva historien på det sättet.
Jag vet inte vad upplägget är här. Ska vi prata om de kommande serierna sen? Eller får man liksom...
Nej, jag vill avsluta alla serier den första rundan först. Och ja, sen tar vi matchserie för matchserie.
Ja, okej. Okay. Kör vidare då.
Ja, men Binnington, är det, alltså, Blues målvaktssituation inför kommande säsong, hur gör man egentligen där? Jag såg att Sportsnet gick ut med att Binnington eventuellt skulle kunna vara en målvakt som de tradar, och så att de går helhjärtat på Husso. Hur ser du på de två?
Jag tror inte att det är så himla lätt att trada Binnington, så att jag tror de sitter och räknar och tänker att det beror på vad Husso signar för.
Ja.
Signar han för Binnington har väl typ 6-ish?
Ja, drygt 6.
Capit. Ja. Mm. Signar Husso för typ 3x3 eller något sånt där. Eller något sånt. Alltså, vad sa vi, Campbell? 3x2,75.
Mm.
Tycker ju inte att liksom Ville Husso visa mer än så. Alltså, han kan ju inte begära några jättepengar.
Nej.
Så ja, det är väl inte helt orimligt att behålla bara två.
Nej. Du, Calgary mot Dallas. Jag hade 4-1, du hade 4-2 om jag minns rätt. Och det hade väl kanske tagit slut så tidigt om det inte hade varit just för Jake Ottinger som vi pratade om tidigare. Alltså, vilken sanslös målvaktsprestation. Jakob Markström sa ju det efteråt också när de tackade av varandra, att grabben, du är framtiden, fortsätt spela som du gör.
Ja, det var ett bra råd.
Precis.
Det var ju under pågående spel, så jag vet inte om det ändras. Men under, jag såg den sista matchen där, och då kom det upp någon statistik att han var femma någonsin i antal skott mot sig under en och samma slutspelserie.
Mm.
Totalt antal skott man har fått mot sig. Så att, alltså, en otrolig insats. Alltså, ja, man har, jag har sett ett par matcher i den här serien och man sitter bara verkligen skakar på huvudet. Han var hur bra som helst. Och det är intressant för Dallas nu då. Aha, då har de en målvakt här. Vad tror de om honom? Ska de gå för det igen? Det blir ingen ombyggnad eller hej och hå. Alltså, Dallas, fortsatt konstigt läge.
Ja, det får man säga. Och Ottinger här då, draftade i första runden av Dallas för 4 år sedan, och det känns som att de har haft en väldigt tydlig plan för honom, att han först var där i Boston University och sen att han slussas in, fått sina matcher med Texas och sen kommit upp i NHL, fått känna på det och sen nu mer och mer etablerat som deras första målvakt. Och det kanske man inte tänkte när de hade Holtby och Kodobin som var så bra 2020-slutspelet där också. Så ja, deras målvaktsläge, alltså, ja. Men nu är det väl 80 för hela slant, det kan man ju säga.
Ja, och det är väl det som är lite häftigt där. Nu har ju Dallas haft, som de är inne på, bra målvakt vid sin Bishop där också, som har gjort att de kan ha haft tålamod. Men de har haft tålamod med Ottinger verkligen. Och även när han kom upp och spelat och gjort det bra, så känns det som att de har väntat tills han var liksom nästan överkvalificerad innan de har slängt in honom. Så att om en fas i hand verkar det vara ett bra beslut. Sen kommer han ju såklart inte vara så här bra över tid, men det känns onekligen som att man hittar en första målvakt där.
Ja. John Klingberg verkar ju inte bli kvar. Det kommer ju Jason Robertson att vara, 22-åringen som haft sin genombrottssäsong här. Kanske inte lika bra i slutspelet. Var tämligen osynlig där. Men vad ser du för kontrakt där? Är det Dallas som försöker maxa det till 8 år, eller skriver man ett typ av brokontrakt?
Ja, det är en bra fråga. De har ju i Dallas har de blivit lite brända av långa kontrakter, men jag tror absolut att man går för att signa upp Robertson 8 år om han vill och är redo att göra det. Alltså, det beror ju på såklart vad han begär för pengar också. Alltså, vad är en jämförbar spelare för Jason Robertson? Alltså, jag vet inte riktigt.
Nej, och är arbetsprovet tillräckligt stort för att ge honom ett 8-årsavtal? Ja.
Nej, men det är det ju aldrig. Det är ju det som är grejen. Nej. Alltså, med sådana spelare chansar du ju alltid lite grann, och oftast brukar den chansen gå hem. Jag gissar, och jag tror att det blir ett 8-årskontrakt.
Edmonton tog hem det till slut efter 4-3 matcher mot Kings, som absolut gjorde vad de kunde för att avancera vidare till nästa runda mot Calgary. McDavid Show har ju redan varit inne på, så jag tycker att vi tar Kings här lite snabbt. Todd McLellan sa ju det att, ja men visst, det här är en bra erfarenhet, men det betyder absolut ingenting om vi inte gör något av den nästa säsong. Jag tycker att han har haft väldigt många bra presskonferenser. Jag har suttit och tittat på några av dem efter matcherna också. Han känns som en vettig människa, om man kan säga så.
Ja, men du tror att han är, och en framgångsrik coach också. Men alltså, jag skulle säga så här faktiskt, att givetvis det lag som vinner Stanley Cup har ju den bästa säsongen. Men alltså, sett till förutsättningar och allting, så Kings är ett av de lag som har haft den absolut bästa säsongen än all den här säsongen. Att de lyckades, jag menar, på sättet det hände, de tar sig till slutspel, de pushar ändå Edmonton här, och de fick bra spel av sina veteraner. Kopitar, Dowdy, Quick, Phil Danault blev lyckad värvning, Arvidsson kändes också bra. Nu ska han ju tyvärr, liksom, han behöver operera sig för operera ryggen här, vilket är väldigt olyckligt, men förhoppningsvis kommer han tillbaka från det.
Kempe måste du...
Kempe såklart, som hade verkligen, verkligen tagit ett kliv och blivit en ledare där. Så att, och de här unga spelarna får liksom växa in i det långsamt, och de har jättemycket talang och så vidare. Så att, ja men överlag bara, alltså, jag tyckte att, som jag sa, Kings hade bara, det var bara en bra säsong liksom. Jag tror Rob Blake kan sätta sig här och säga, ja, det här blev bra.
Ja. Jag tycker det var kul att se att Carl Grundström blev en NHL-spelare på heltid också. Alltså bland backarna där. Alltså,
och VM-spelare.
Ja, det också. Roligt att han drar till Finland nu. Men bland backarna där i Kings, alltså, jag gillar ju Mikey Anderson och Sean Dursey. Alltså, där ser man att det finns ju en framtid för Kings att luta sig mot i form av de två. Och Tobias Björnfot också, det var, om vi ska ta svenskar.
Ja, ja. Och sedan, jag vurmar ju för Drew Doughty, att han också liksom nu, tyvärr så missar han ju slutet av säsongen med skada, men att han liksom tryckte på knappen och faktiskt, inte fornstor form, men tillbaka i världseliten liksom, det är häftigt att se alltså. Så att, ja men Kings, ja, jag landar i det, här är liksom bra jobbat.
Och bra timing får man säga från Kempe att ha den här säsongen med 35 baljer i grundserien och sin bästa poängtal någonsin när hans avtal nu går ut. Och blivit en av deras viktigaste spelare. Hur fett blir kontraktet, undrar man ju.
Kempe står för första rundan på Gladan i Kramfors i sommaren. Han ska hemma hälsa på.
Kramfors. Ja. Men du, vad får han egentligen, tror du?
Ja... 7x7 kanske. Någonstans där kring.
Det är ett väldigt fint avtal.
Plus minus något år. Alltså, jag vet inte hur mycket han pushar. 6 kanske. Ja.
Ja.
Ja, är det, ja, någonstans där. Det är svårt att säga. Jag har inte suttit och jämfört. Det har varit så mycket. Vilket är väldigt kul nu. Det här är den tiden på året. Under stolen av säsongen så snurrar man ju väldigt mycket i de här grejerna. Man sitter och jämför kontrakt och potentiella trader och hej och hå, bla bla bla. Men sen slut börjar så släpper jag bara allt det där. Alltså ja. Jag har inte tänkt en tanke på ett kontrakt.
Men liksom. Vet du vad vi gör? Då gör vi också det, tycker jag inte. Nu tar vi kvartsfinalerna, som man kan kalla dem, i form av Calgary, Edmonton, Colorado.
Som man kan kalla dem?
Ja, men det kan man. Men jag tycker att kvartsfinal känns så fotbollsaktigt och svenska hockeysystemet. Man pratar väl inte det i NHL på samma sätt? Kvartsfinal.
De kallar ju för conference semifinals, men då är ju kvartsfinal bättre.
Ja, det håller jag med om. Men hör, har du någon gång hört quarterfinal där borta?
Nej, det har du rätt i.
Okej. Okay. Colorado, St. Louis, Calgary, Edmonton, Florida, Tampa, Carolina, New York, Rangers. Det är de lagen som möts nu i kvartsfinal.
Borde inte vi följa upp våra tips här innan vi går vidare?
Jo, det kan vi göra, men det är ganska enkelt faktiskt. Vi prickade rätt på samtliga lag, förutom du hade Boston istället för Carolina. Och sen hade vi båda Pittsburgh istället för Rangers.
Okej. Okay. Och matcherna, det är sak samma.
Ja, det tycker jag faktiskt. Det spelar ingen roll. Ja. Så det är de fyra matchupsen vi har här. Jag tycker att vi hänger kvar på västsidan och pratar om slaget om Alberta. Alltså den vad man ser fram emot det här med tanke på de, hur det har sett ut de senaste åren när de har mötts.
Ja, alltså jag har ju nämnt det förut någon gång, men jag kan väl säga det då. Jag var ju på den här matchen, målvaktsfights-matchen, som liksom verkligen, där det verkligen flammade upp igen. Och det är ju en av de sjukaste matcher jag varit på, stämningen, allt som hände på isen liksom. Ja. Nej, det är på riktigt där. Det är en riktig rivalitet och det kommer att vara helt galet.
Ja. Jag går rakt på sak här. Jag säger Calgary i sex matcher. Att de får hål på Mike Smith och att de har den här offensiva kraften i form av fyra kedjor som kan vara tunga och möta för Edmonton. Och jag vet inte om McDavid orkar bära det ensam. Så jag kör 4-2 Calgary här.
Ja, det är sjukt att jag hade också 4-2 Calgary. Det är väldigt tråkigt, men jag tror lite samma sak. Jag tror att problemet är Smith. Att det kan komma ett par matcher med ett par grodor och det, ja, orkar de inte. Och jag menar McDavid, Dreisaitl, det är svårt alltså. Jag måste gå på det också.
Okay. Och vi får lägga återkomma till den här serien också längre fram. Vi har ju ett avsnitt i veckan resten av den här säsongen, så att vi kommer prata mer om de två lagen framgent. Colorado, St. Louis Blues, alltså Jonta, såklart att Colorado är favoriter, men är det inte lite skrällvarning här på Blues ändå?
Jo, jag tror att de pushar dem. Jag håller på att tveka här, men jag kommer att tro på Colorado, men det är 6 eller 7. Säg Colorado i 7 då.
Vad tråkigt. Ja, jag har också Colorado i 7. men här kommer de ju testas på ett helt annat sätt än när de mötte Nashville, det kan man ju säga.
Ja, det kommer de. Men sen i slutändan så tror jag att St. Louis backsida räcker inte. Jag tror att St. Louis kan vinna någon match. De är ett bra lag, de kan vinna någon match på det. De kan vinna någon match på att det kan vara lite nervos Colorado. Det är ju den här andra rundan som har spökat för dem. Och andra sidan, man kan ju vända på det och säga så här också. Är det så stor skillnad på Nashville och St. Louis? Kvalitetsmässigt. Och de körde verkligen över Nashville, men
ja, men alltså tittar du på bredden i Blues är den ju en helt annan än i Nashville. Alltså visst att, ja, nu spelade inte Saros, men det finns ju tre.
Nej, och det är ju det som är grejen. Saros och Nashville, eller vad säger jag, St. Louis och Nashville är jämförbara lag när Saros var med under grundserien.
Ja.
Och det är, så att, absolut. Men det är klart de kan pressa dem, men det här är ju, de måste ju greja det, Colorado.
Ja, men gillar du det att de har spritt ut sina egenskaper i forwardstallet här? Och Landeskog i en andra kedja, Burakovsky ner i tredje. Alltså, man känner ju att oavsett vilka de kastar ut så kan de producera för dem.
Ja, och det är ju framförallt är det ju kanske en fördel mot ett lag som St. Louis, som är ju ett av de bredaste. Alltså det är en av de bästa topp 9:orna i hela NHL. Det är ju det som är deras absolut största styrka, att från forward 1-9 så är det så mycket kvalitet. Sen spetsen är inte exceptionell, men det är ju där de står ut. Så där kan ju Colorado då försöka matcha det, men de har ju också alternativet att okej, nu behöver vi någonting här. Ja, men jag petar ihop stora kedjan i några byten här och slänger in dem innan ett powerbreak när de får vila, eller jag slänger in dem sista bytet i perioden. Alltså Bednarek kan ju jobba på det sättet också, så att, och då liksom försöka övermatcha, för att slänga han ihop sin superkedja, då har ju inte St. Louis någonting som kan matcha den.
Nej. Och viktigt för Colorado ska vi säga också att Darcy Kemper är hel och kan spela i den här serien. Det var ju väldigt otäckt när, var det Ryan Johansons klubba som gick igenom masken där och träffade ögat?
Ja, ögon är alltid otäcka, så det är bara skönt att det gick bra.
Verkligen.
Så bra det kunde liksom, relativt sett.
Ja, jo, men han är tillbaka så det är väldigt kul. Exakt. Att se. 4-3 till Colorado, så har vi båda, va?
Mm.
Ja, då är det öst här då. Jag vill vänta med Florida-matchserien, så vi tar först Carolina mot New York Rangers. Jag vet inte vad jag har för magkänsla här faktiskt. Vad säger du?
Då kör jag. Ja. 4-0 Carolina.
Oj, blir det en svepning här?
Jag känner att man måste ha en svepning per runda de två första rundorna, och det blir här. Okay. Jag tror att...
Det gick alltså, inte så bra med Edmonton Kings där.
Nej.
Nej.
Jag hade ju rätt på Edmonton. Alltså, ja, den siffran.
Ja, absolut. Jo, men, ja, det kan jag ge dig faktiskt.
Så det är 50% och det är det vi går för här.
Ja, precis.
Nej, men det brukar ju kunna bli svep i andra rundan också, kanske ibland. Och det här var, du var inne på det lite, men alltså... Det här, Rangers är nog inte där än. Det här kan ha varit en riktig urladdning för dem. De har lyckats greja den här serien mot Pittsburgh och allt det där. Carolina, de är bra. De är riktigt bra.
Men det är målvakterna där, de är Antiranta. Är han tillräckligt bra för att stå emot Rangers offensiv?
Han är väl typ så här topp 5 i NHL i räddningsprocent de senaste 4-5 åren. Så att,
ja, men han har ju ändå varit andra målvakt bakom Fredrik Andersen.
Absolut. Jag tror det. Framförallt med tanke på med Hurricanes kollektiva försvar. Jag tror att det här är definitivt ett lag som gör sina målvakter bättre än vad de är.
Ja.
Och jag tror att i fallet Rangers, alltså det finns ju en X-faktor här. Om Igor Shestorkin, som hade en jobbig serie mot Pittsburgh, på något sätt har skakat av sig det och kommer tillbaka till formen han hade stora delen av säsongen, ja, då är det ju bara skrota det här Carolina-dominansen jag förutspår. Men han hade inte en klockret slut på grundserien. Han hade jobbigt i den här serien mot Pittsburgh, även om han plockade fram sin bästa match när behövde som mest, så att det är inte omöjligt att han inte får till det. Och som jag sa, Carolina känns som att det är deras år i år på något sätt. Jag tror att framtiden är Rangers, men här och nu så Carolina, och jag tror att de... Jag tror på Carolina den här serien.
Okej, okay. Det är jag också. Du brukar ju säga att Mike Sullivan är kanske din tränarfavorit i NHL. Rod Brindamore har man ju verkligen lärt sig uppskatta under de senaste åren här. Och man hör ju att i princip alla spelare har något gott att säga om honom. Och han har ju verkligen fått till det med Carolinas defensiv som du pratar om. Så jag tror att de tar det. Jag har faktiskt dem i final mot Calgary. Så jag måste ju tro på Hurricanes här hela vägen. 4-3. Nej, 4-2 landar
jag. Jag vill bara slänga ut ett namn här också. Jag såg ett 3 eller 4 matcher i den här serien under första rundan. Jordan Staal. Där har du någon som är beast mode alltså. Han var ruggig. Alltså, länge sedan man såg någon liksom kunna skapa sådana problem för Bergeron. Det var imponerande. Alltså, han riktigt häftigt. Jag vill bara nämna honom här.
Absolut. Och då är det Florida Panthers mot Tampa Bay Lightning. Alltså fjolårets slutspel. Ska man inte då lista det här som den mest högoktaniga och spännande matchserien överlag då? Kanske till och med den moraliska finalen, om man kan säga det om en första runda, Jonta.
Ja. Du kommer ju kunna titta på, om ett lag från öst vinner, kommer du kunna titta på ett par serier och säga att det här var den moraliska finalen.
Sant.
Alltså, vi säger nu, om vi säger
att Carolina gått till... allt, och Florida matchade ju verkligen Tampa som inget annat lag gjorde i det slutspelet.
Ja, i fjol var den ju, det var en magisk serie. Men jag menar...
Ja, men det var det jag menar, att det var den moraliska finalen i fjol. När de
så långt skulle jag inte gå.
Men, nej, okay. Bra att vi tycker lite olika här då.
Ja, men det var ju den mest underhållande serien. Alltså, ingen snack om saken. Det var ju helt sjuk liksom, hur det smällde. Tempot var helt galet. Alltså målen och man fick se Kutcher var ju overklig. Och här kommer vi väl in i den här serien då. Alltså, Florida är ju ett bättre lag, baserat på att de tog massa mer poäng i grundserien. Det jag känner här är väl ett par saker. Alltså, Sergej Bobrovsky, hur trygga känner man sig med honom? Det är så här, det är ju ingen som inte skulle ta Andrei Vasilevskij i den här serien om man fick välja.
Ja, det är ju självklart.
Och han känns som att han växlar upp med sin bästa insats i match 7. Och kan han bygga vidare på det? Kucherov har inte, det har inte alls stämt överhuvudtaget. Så där har de lite sparkapital. Jag sa det inför slutspelet. Ska Tampa vinna igen, då är det med Kucherov som MVP. Liksom.
Men det är ju en farhåga här med Brain Point. Och hans skada. Han hade ju rejält ont under de sista två matcherna.
Det är ju den stora där. Precis, han smällde ju till sig i match 7. Och fick kliva av då han tog ett byte till efter att ha vilat lite och efter en periodpaus och haltade liksom under pågående spel. Och där, det finns ju två sätt att se på det. Alltså Point är ju, har ju varit enastående. De vinner ju inte Stanley Cup utan honom de här senaste två åren.
Det är väl deras bästa poängplockare under de senaste 3-4 slutspelen också.
Ja, målskytt i alla fall.
Ja, målskytt det stämmer. Helt rätt. Ja.
Mm. Men... å andra sidan har han inte varit så bra. Alltså, om man ska vara helt ärlig, han hade ingen bra serie mot Toronto. Så att, och jag är lite så här, kan Tampa slå Toronto så kan de slå Florida.
Ja, och alltså Tampa har ju bevisligen koden för att kunna slå Florida med tanke på att de har gjort det tidigare, men tror du inte att de tittar lite på Washington och hur extremt strukturerade och disciplinerade och tråkade de var under serien mot Florida, att de kanske använde exakt samma metod?
Ja, men Tampa är ju, det är ju det, därför de har vunnit, alltså de har ju varit, framförallt de här viktiga matcherna, då är det ju alltid, då är det Catenaccio liksom. Hänglås på.
Jag älskar att du slänger in det italienska begreppet här. Totalförsvaret. Man gör ett mål och sen då är det försvara sig till en 1-0 seger.
Ja, och det är ju det vi ser lite här, att det tycker man ser lite skillnad, alltså så här, de har den här topp fyran, de har Hedman, de har Chernak, de har McDonald, de har Sergachev, alltså som på något sätt kan gå in och ut. Sergachev spelar ibland i topp fyran, ibland i tredje par, special teams, allt det där liksom. Den är bra, den är stabil, och där har de ju en fördel på Florida tycker jag, med all respekt för deras backuppsättning. Även om jag, alltså ingen av Tampas backar hade blivit kanonserie. Jag tycker att det finns ett sparkapital där. Det gör det ju Florida också. De hade ju, det var mycket nerver tyckte jag man såg. Ja. Och där undrar jag.
Du, jag tror vi kommer att tycka olika här. Jag säger faktiskt 4-2 i matcher till Florida. Jag tror inte de klarar av en match serie mot Tampa, för då kommer Lightning att ta hem det. Så att de avgör det på 6.
Min spontana magkänsla nu, jag säger Tampa är 7. Men och, om man grejer om det, då undrar jag om det inte bensinen är totalt slut om de får Carolina då i konferensfinalen.
Ja.
Där har vi ett scenario. Det känns inte helt orealistiskt, va?
Nej, det där köpte jag med hull och hår faktiskt. Det lät väldigt sannolikt. Och då har vi, får se, Colorado, Calgary, Carolina till nästa runda. Och sen tycker vi olika i slaget om Florida här då.
Mm.
Det lät väl ganska bra, eller?
Mm, tycker jag.
Inte ett NHL-puls utan Lindquizen, som det numera heter. Det är Jonta som sätter oss på prov, alltså både jag och er som lyssnar på den här podden. Det är 90 sekunder vi har på oss och jag släpper över micken till dig.
Ja, jag tänkte faktiskt rucka lite med poängsystemet. Men vi säger väl fortfarande 50% av totalpoängen då som godkänt.
Ja, vi brukar väl ha den ribban, va?
Ja. Och här ska jag då testa dig lite på... Eftersom att i Lindquist ska vi kombinera allmänbildning och ishockey.
Mm.
Och så här är det, Adam, att du ska ju åka på hockey-VM nu. Med bil, båt, tåg, helikopter. då här låter det gå.
Ja.
Och för att få ett jämnt och fint tal så kommer jag här att söka 6 svar. Och poängsystemet är... Oj. Alltså jag ska ta upp online timer. Och YouTube har rullat här av någon anledning. Och klippet som hon var Urban Raccoons Mother with Her Kids. Och så är det tvättbjörns ungar som badar i en balja här. Det var väldigt trevligt.
Roligt att det är så YouTubes algoritmer slår på ditt sökande. Att det är där du hamnar till slut.
Ja, det kan jag ändå stå för.
Absolut. Skickar du den videon sen till mig?
Men vänta, nej, nu har jag förstört den här. Jag har hett något annat. Du, nu är jag med.
Nu vet ju inte lyssnarna det, men det börjar vara lite klockan krämtar här med tanke på att jag ska med om tåg om 50 minuter, så nu får vi skynda oss här.
Okej. Ja, du får En poäng om du har ett svar som är rätt och två poäng om det är på rätt plats. Är du med?
Så jag kan få maximalt få 12 då.
Exakt. Så att 6 poäng så är du godkänd. Du ska åka på hockey-VM, Adam.
Bra att du skrek ut det för andra gången.
Du får välja eller bland alla nationer som är med i A-hockey-VM för herrar. Och du ska ranka dem efter de länder som är med i hockey-VM som är störst till ytan. Total area.
Okej.
Tiden går. En minut har passerat. 30 återstår. Fem. Tre, två, stopp!
Åh, ja. Jag har skrivit ner 6 länder i alla fall.
Mm, det var uppgiften. Mycket bra.
Ja, men ibland så får man ju någon brain freeze, tänkte säga.
Då vill jag att du nu, för att tydligen skull, att du får protokollföra dina poäng. Så du sätter alltså antingen ett kryss, 1 eller 2 bakom länderna allt eftersom att jag då säger om du har haft rätt eller fel.
Men ska jag gå 1 till 6 här då, över de största länderna?
Det
till,
tycker jag. Börja med det du trodde var störst.
Kanada.
Rätt. 2 poäng.
Okej. USA.
Rätt. 4 poäng.
Sverige.
1 poäng.
Ah, okej. Då blir det svårt här. Men jag har... Frankrike på, vad blir det? Det blir 4:e plats efter Sverige.
1 poäng.
Skit. Finland.
Fel.
Jaha. Och här har jag Storbritannien.
Fel.
Nej, Tyskland, är de med?
Nej.
Nej.
Men jag har skrivit upp här. Jag har skrivit upp alla länder som är med på topp 100.
Okej.
Okay. Men vi kör då.
Mm.
Ska vi läsa svaren. Kanada och USA är rätt. Det är de andra och tredje största länderna i världen till ytan. Vilket är nummer 1?
Ryssland.
Ja. Och sedan på plats nummer 3 här så kommer världens största land utan kust.
Men vänta här nu. Är jag dum i huvudet? Det är klart att Kazakstan är med i VM.
Japp, det är det 9:e största landet i världen.
Ja, jag gick blankt där för jag tänkte att de inte ens spelar. Vad korkad jag är. Jag vet ju att Viktor Svedberg, alltså svensken, har ju tagit Kazakstans pass för
kazaken.
Ja, ja. Bra för förtydligandet där att han inte längre är svensk. Okej. Ja, Kazakstan 3.
Nummer 4 är ju en riktig luring. Om jag säger att det här är liksom det är en kuggis. Kan du komma på vilket land det är då?
Kuggis. Alltså man hade ju kunnat tänka till Storbritannien att du fast då, ja, nej, jag har ingen bra gissning.
Nej, det är ett land som har ett väldigt stort territorium med bara 50 000 invånare ungefär. Och det territoriet
men,
i sig...
Men skämtar du nu att du har tagit Danmark här för att de har Grönland som de kan räkna in?
Japp, det är danskt.
Ja. Är det din tolkning eller finns det liksom officiell statistik på det här att det ska räknas in till den totala
ja,
arean?
Det här är ju Wikipedia så att om du väljer att godkänna det som källa.
Då hör jag om till dem sen.
Ja, nej, men det är ju en del av Danmark.
Ja, men så jag håller med dig. Det är en kuggis faktiskt. Den var svår.
Men jag tror att det var någon där ute som var skarp nog att tänka på det.
Mm, det hoppas vi.
Sen hade du ju då Frankrike och Sverige. Mm. Men de var ju då 5 och 6.
Mm, just det.
Sedan, om du då vill veta, Sverige är det 56:e största landet i världen.
Ja.
Och sen övriga länder här då i VM som är med på topp 100. Norge.
Ja.
Kommer det före Tyskland och Finland.
Okej.
Okay. Men då har du ju med Svalbard där också.
Ja, som just det.
Plats. Och sen har vi Italien. Storbritannien är faktiskt mindre än alla de här.
Ja. Ja, just det, ja. Storbritannien var det sista landet jag skrev ner här. Var inne på Tyskland. Men det hade ju inte gett mig
men då fick du ändå, precis 50% då.
Mm, ja, 6 poäng av 12.
Ja, säkert.
Kazakstan stör mig enormt. Danmark hade jag inte så övervägt. Men att jag inte mindes att de var med i VM, det kommer att hemsöka mig till graven.
Okay. De har haft en väldigt blek VM-turnering. Jag har sett deras matcher. Jag är inte imponerad.
Nej.
Stor besvikelse. Positivt överraskad av Frankrike.
Okej, okay, bra. Då har vi rubriken här då. Sågningen. Kazakerna har inte levt upp till förväntningarna. Jonta, tack för den här gången.
Tack själv.
Vi ses väl tyvärr inte under VM här, trots att vi befinner oss i samma land. Men du är ju kvar i Helsingfors och jag kommer köra Tammerfors för hela slanten.
Mm.
Så det blir nog distanspodd även nästa vecka. Och sen hoppas vi att vi kan joina för att köra NHL Plus för resten av säsongen, beroende på om du åker över till finalerna. Det tar vi längre fram, tänker jag, eller hur, Jonta?
Ja, det är ju tanken, men det är vårt VM-fokus. Ja. Kan man, ja, titta på VM på Viaplay. Men, och gör det. Tampa, Florida. Det är en tidig match på söndag.
Kul. NHL och VM på Viaplay alltså. Jonta räffar några av matcherna under det här VM:et, så lyssna till honom och följ rapporterna därifrån. In på Expressen också om ni vill läsa om VM. Tack för oss. Vi är tillbaka om en vecka igen. adam.johansson@expressen.se eller vårt Instagram-konto där vi heter Hockeypuls. Hör av er om ni har några tankar eller funderingar. Puls och kram på er. Hej, hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.